Och vi gör igen den här fantastiska resan söndag efter söndag. 2000 år tillbaka i historien, ibland ännu mer. Och det är ju, om vi någon tänker efter lite, otroligt hur vi kan förvänta oss att de här gamla texterna och uttalarna ska beröra och ha någonting att säga oss idag. Och ändå är det ju åtminstone mångas erfarenhet att det verkligen är så. Idag läser vi från Matteusevangeliet, det 13:e kapitlet, från vers 31. Mitt i Jesu verksamhet, där det står: han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Och Matteus kommenterar det hela med att skriva: allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelser till dem. När vi läser evangelierna om Jesus så blir man ju snart medveten om att Jesus älskade att använda just liknelser. Och när man ska försöka att liksom skriva historien om Jesus, då är det ofta liknelser man kommer ihåg att han berättade. Folk verkar ju också ha gillat det eftersom man kom tillbaka. Och samtidigt undrar man ju, tröttnade inte hans lärjungar ibland på hans liknelser? Och tänker, ja men det här har vi hört förr, inte bara en gång. Och frågan är om de själva kom på egna liknelser. Det där blev ju en kultur åtminstone omkring Jesus, att berätta om olika bilder. Och en poäng med de här liknelserna var ju att Jesus tvingade dem som lyssnar att själva tänka. För som vi hörde här, han berättar en bild, en liknelse, och sen säger han inget mer om det. Och man måste naturligtvis ställa sig frågan efter det och fråga: vad betyder det här? Varför säger han så här? Han berättar inte vad han menar med det. Jag och en del andra vill ju när vi talar gärna komma med svaren. Förklara, det är det här det menas. Det här betyder det. Och inte vet jag varför, men möjligen är det att vi vill att ni ska slippa tänka själva. Men Jesus hade en helt annan pedagogik. Han ville, de måste tänka själva. Han förklarade inte allt. Han hade väl inte heller någon övertro, kan man säga, på att folk skulle köpa hans förklaringar alltid. Det är lite som professorns dilemma som presenterar problemet och säger: det här kan låta enkelt, men vänta tills jag har förklarat det. Så där blir det ju ibland för oss. Men jag tänker att en av de stora poängerna också med att tala i liknelser för Jesus är att i reflektionerna som människor har om hur man behandlar det här, om vad betyder det här, vad menar han, så ska de på något sätt sätta de här berättelserna i förbindelse med honom själv. Att förstå att han är på något sätt själv kopplad till de här liknelserna. Egentligen tänker jag mig att Jesus har den möjligen baktanke eller den pedagogiken att de ska börja fundera inte bara på liknelsen utan på vem han är som berättar den här liknelsen. För ingen berättar som han. Det är inte några liksom allmänna lärdomar eller idéer som han vill föra fram, utan han säger ju någonting om sig själv i alla de här liknelserna som vi fick ett par exempel på. Om vi bara tänker på de här två liknelserna, så uppfattar jag det som att han ofta, som ofta, säger han att det här handlar om himmelriket. Det är vad det gäller. Och det säger ju att Jesus tänker alltid stort, och samtidigt har han alltid blick för det lilla. Det är inte en liksom självklar kombination att ha det så, men för Jesus är, tänker jag, det är så alltid för honom. Han tänker väldigt stort och brett och vitt och djupt, men han har också blick för det lilla, och han ser också kopplingen mellan det. De här liknelserna som beskriver himmelriket eller Guds rike är ju på något sätt en sammanfattning av det Jesus talade om. Och i den här miljön som han finns i, så visste man ju på en gång vad det handlade om när man talade om Guds rike eller himmelriket. Det var ett språk som de förstod. Det innebar ju att allt som de väntade på, längtade efter, önskade sig, att Guds vilja skulle ske på jorden som den sker i himlen, blir en verklighet, det vill säga en fulländad värld, helt enkelt. Det som Gud har tänkt från början, det som vi längtade efter ska ske. Det var det man liksom hörde när Jesus talade om himmelriket. Och det Jesus säger är ju, som ofta då, himmelriket, det är nära. Det är här, det är nu. Han tänker att med honom har Guds rike kommit. Här finns Guds närvaro som ingen har upplevt den förr på jorden. Jag har kommit för att uppenbara den. I förra veckans gudstjänst hörde vi Jesus säga i ett samtal med landshövdingen Pilatus att mitt rike är inte av denna världen. Och Pilatus respons var direkt: du är alltså kung. Och utifrån den berättelsen och liksom på något sätt identifieringen av Jesus som kung, så visar ju evangeliernas berättelser, när man läser dem en gång utifrån slutet, att hela den här berättelsen om Jesus visar hur Jesus blev kung i Guds rike. Allt syftade fram till det, när han själv blev upphöjd på korset och krönt med en törnekrona. Allt han har sagt, det gäller hans liknelser, det gäller allt annat också om Guds rike, det har han kunnat säga för att han är det här rikets kung. Och allt han har gjort, allt han har kunnat göra för, har han kunnat göra för att han är himmelrikets kung. Det är därför Guds rike är nära i Jesu liv, även om det i det stora perspektivet är i väldigt blygsam skala. Man ser Guds rike och hör det, men det är ändå där. Det har med Jesus att göra och kommer alltid att ha det. Vi får glimtar ibland av det där riket när Jesus undervisar, när han botar sjuka, när han upprättar människor, så visar det himlen har landat här på jorden. Och det är ju så många, även om man är väldigt misstänksam mot honom, ändå gör som en slutsats till det hela. Det här kan inte förklaras på något annat sätt än att himlen har landat. En liten skymt av den här fullkomliga världen som är det vi längtar efter. Det Jesus säger, tror jag, i de här enkla liknelserna vi har hört idag är att nu har han kommit och sått himmelrikets frö i jorden. Han har kommit och satt himmelrikets deg. Nu växer fröet och degen jäser. Jesus tänker stort. Det här som ni ser kanske inte är så bländande, imponerande. Men i detta liksom finns fröet till någonting som kommer att bli väldigt, väldigt stort. Ibland kunde man och kan man ju fortfarande ibland tvivla på det. Undra, har det inte slutat växa? Har det inte jäsningsprocessen upphört? Det verkar ju fortfarande finnas så mycket som talar mot en fulländad värld. Så var det säkert för Jesu lärjungar också, att de där tvivlen kom. Men för Jesus själv så verkar det inte ha funnits liksom något tvivel på detta, att en dag kommer det som nu har börjat i blygsam skala att omfatta allt. Och det är ju sägen, tänker jag, en uppmaning till mig och oss att förakta aldrig det lilla. Det som ser så enkelt ut, så vardagligt, och som man ibland kan fundera på, betyder det någonting att jag gör något gott mot en annan människa? Spelar det någon roll överhuvudtaget? Det finns ju liksom så mycket ont i den här världen. Spelar det någon roll att jag ger 300 kronor till en familj i nöd på andra sidan jordklotet, när det finns så många som lider? Och så kan vi verkligen tvivla på att det där lilla har betydelse. När jag läser Bibeln så verkar det som att det här hör på något sätt till Guds signatur. Att göra något stort utav det som verkar sakna betydelse och värde. Och någonting som Gud vill hjälpa mig också att se. För samtidigt, alltså, som Jesus tänker stort, så har han blicken för det lilla. Han är ju inte imponerad utav sin tids storheter och makter och storheter, det som är liksom imponerande för många andra. Han ser ju ganska direkt igenom det där, och han lever liksom i det som är hans nära värld, det som har börjat gro, det som har börjat jäsa runt omkring honom. Från de här liknelserna, tänker jag mig, kommer väldigt mycket utav förtröstan och hopp. Och att kunna se ibland det som inte överhuvudtaget syns än, som fröet som är sått i jorden, eller surdegen som inte kan urskiljas liksom ifrån degen i övrigt. Gud hedrar och hyllar ofta det som är litet. Så här finns en viktig uppmaning till oss. Vi som ofta har en förkärlek och en beundran för det som är märkligt och ovanligt, allt det där som vi ibland också upptäcker egentligen är mest ett luftslott, väldigt lovande, utlovas mycket, all reklam bygger på det här. Om du bara har det här, om du bara får det här, så blir du lyckligare människa. Och de här liknelserna säger ju tvärtom då att slutresultatet kommer att bli så mycket större än det som människorna såg omkring Jesus. När man såg på honom och möjligen på hans ganska få efterföljare, så var det ju väldigt få som kände att det här är någonting att satsa på, eller det här är någonting som vi måste ha ögonen på, eller som vi möjligen ska vara rädda för. Det såg väldigt enkelt och obetydligt ut. Men Jesus säger, proportionerna kommer att vara liksom så helt olika mot det här lilla och mot det stora som jag har kommit liksom för att plantera. Det är viktigt att få sina egna lärjungar att förstå det här, som ju som alla andra liksom var mer upptagna av det som fångade, det som var färgrikt, det som var stort. Men han säger också till dem som har svårt att tro på honom eller är misstänksamma: ni behöver liksom lära er att se att i detta lilla ryms något väldigt stort. Och det verkar på något ställe i den här berättelsen om Jesus som att Jesus är ganska obekymrad över att många lämnade honom och inte gav sitt stöd. Han säger till och med till sina egna lärjungar: ska ni också lämna mig? För Jesus var inte det liksom det viktiga, att få många människor som hurrade för honom, som ställde upp för honom och sa: vi gör allt för dig. Han kan ju till och med ibland be människor att tänka efter extra: vill du verkligen med här? Och nu när vi snart firar jul, så firar vi ett litet barn som föddes. Inte alla ser det stora i detta lilla, men detta är vår uppgift att både upptäcka och att berätta. Detta är precis som fröet eller den lilla surdegen, någonting som ska växa och bli något riktigt stort. Jesus tänker stort, men har också blick för det lilla. Och jag skulle också vilja tillägga att Jesus genom detta andas hopp, men har samtidigt tid att vänta på att infrias. Det är på många sätt märkligt att Jesus genom hela sin verksamhet kan vara så hoppfull. Han fick ofta arbeta i motvind och stötte på hinder här och där. Och han förstod ju också att det här kommer att sluta på ett sätt illa för honom själv. Och han väjer inte för det, utan han säger när det är, han vet att nu är min tid ute. Nu går vi upp till Jerusalem sen. Och nu ska jag bli överlämnad i andras händer. Men han säger ändå där den sista kvällen tillsammans med sina lärjungar: var inte rädda, var vid gott mod. Det här kommer att växa och bli något stort utav det här. Alltså samma hopp som skymtar fram i de här liknelserna som Jesus berättar, att det här kommer att bli något av det här. Det är det som bär Jesus hela tiden. Det här kommer att fortsätta. Mitt rike kommer att genomsyra hela världen. Mitt kungadöme ska omfatta allt. Det hoppet levde han med, och det formade hans livsinställning. Och till det kallar han oss. Och han vill andas detta hopp i oss, hur hopplöst jag än tycker det är, så vill han andas hopp i mig. För han hoppas, han tänker stort, han är samtidigt inte otålig. Så man kan tycka att borde han inte ha handlat snabbare? Men vi får vänta till frukten kommer, till degen är färdig. Det där med väntan är ju för de flesta av oss inte liksom det bästa i livet. Hur glad blir man när man hör orden: du är nu placerad i kö, din plats är 122, vi besvarar ditt samtal så snart vi kan. Alltså hur roligt är det? Hur underbart är det inte att få vänta? Och så var det ju för lärjungarna också. Lukas berättar att efter att Jesus dött men också uppstått, så var han tillsammans med sina lärjungar i 40 dagar och han talade med dem om Guds rike. Och då får han självklart frågan: är tiden nu inne? Är väntan över? Kommer det nu det stora som du har lovat? Och så får väl Jesus igen berätta och säga: kommer ni ihåg den här liknelsen om surdegen? Eller om senapsfröet? Det växer, men det tar tid. Och han säger ju i samma andetag: men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Här och längre bort, för det här kommer, det kommer att växa. De skulle lära sig utav Jesu hållning. Han hade inte haft bråttom. Han stod inte och stampade, han var inte otålig. I hans ställe skulle vi väl säkert ha gjort revolution, förändrat allt, utnyttjat varje tillfälle för vår makt och våra möjligheter. Men Jesus gör inte det. Han tar med sina lärjungar till bakgården och till kryddträdgården. Ungefär som Gud tog med Jeremia till krukmakarens hus för att visa: nu börjar vi om igen. Vi börjar från början och så bygger vi någonting utifrån det. Riket kommer, men vi får vänta och verka. Det kan verka anspråkslöst, det som vårt liv handlar om. Det kan man tänka på som kyrka också. Vad betyder det här? Spelar det någon roll att vara kyrka? Det är till oss de här liknelserna också är riktade. I det som är sått finns grunden till något stort. Och säkert skulle vi kunna ta fram det ena och det andra som vi väntar på. Det som vi längtar efter ska bära frukt och skördas. Nu säger Jesus och uppmuntrar oss att tänka stort, att andas hopp och samtidigt ha blick för det som inte ser ut att vara så mycket värt. Och det som vi får vänta på. Och det vill han göra i oss. Det han vill se. Han vill andas hopp i oss. Han vill tänka stort i oss. Men han vill också i oss skapa blick för det lilla och det vi väntar på. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för ditt ord till oss den här dagen. Uttalade för så länge sedan och ändå med en nerv i som har med våra egna liv att göra och den situation vi finns i. Tack för att du vill andas hopp i oss. Också när allt omkring oss ser hopplöst ut. Du vill hjälpa oss att våga tänka stort, men leva också med blicken i det lilla och se värdet i det. Tack för att du är nära oss den här stunden och påminner oss om något viktigt.